Vi ber lite grann. Helige Ande, jag bara tackar dig för att du är här. Tackar dig för att du är här, mitt ibland oss. Där två eller tre församlade, där är du mitt ibland dem. Och vi är fler här, Herre. Så vi vet att du är här, Herre Jesus. Och du vill röra vid oss idag, Herre. Vi bara prisar och lovar dig. Vi välkomnar dig, Helige Ande, att göra precis vad du vill. Och jag ber om den här förväntan ifrån himmelen att den ska få regera här i våra hjärtan, Herre Jesus. Att vi förväntar oss att du vill röra vid oss här och nu, Herre Jesus. I Jesu namn. Amen. Den här sången, kan vi lägga upp den igen, som en mäktig vind? Igår eftermiddag när jag gick ner i köket så började jag sjunga på den här sången. Och jag vet inte när jag hörde den sist. Alltså, det är åravis. Och så tänkte jag på det, men det är några dagar tillbaka här nu som jag har sjungit. Den här sången bara som en blixt från en klar himmel har kommit till mig. Och så började jag tänka på texten. Som en mäktig vind kommer Guds ande och fyller atmosfären med renhet. En ande av förväntan från himmelen uppenbarar för oss Guds vilja idag. Alltså, för att Guds vilja ska bli uppenbarad för oss så måste det vara en förväntan hos oss att vilja ha det. Förväntan tror jag är vårt stora problem som gammelkristna. Hallå? Jag tror det är det stora problemet. Man vet liksom, mötena går till på, man börjar på det sättet, man slutar på det sättet. Man vet vad man ska säga. Alltså, predikar han så talar han om det. Predikar han så talar han om det. Alltså, så förväntan hamnar någonstans på paus. Ja, vi vet ju hur det är liksom. Ja, sådär. Och då kan man inte beräkna att få något heller. Om man tar... Jag som har så stora förmån att ha två underbara barn då. Det finns ingenting som ett barns förväntan. Alltså när det är födelsedag som närmar sig. Eller julafton. Alltså, och just det här, man vet inte, de vet inte vad ska ta vägen. För snart är det paket liksom. Och snart är det något häftigt som händer. Om vi tar, eller om man ska ut och resa någonstans. Vi som haft förmånen att få åka utomlands en gång om året i många år. Och jag vet, alltså, när vi närmar oss då dagen före vi ska åka och vi ska gå upp klockan 3-4 på natten. Och barna är så liksom bara, det är bara snart så åker vi. Det är en sån förväntan. Och vi kan ta Ida som exempel som är tokig i djur. Hon älskar djur, högt och lågt. Och så är vi hos några kompisar som har hästar. Och hon är liksom alldeles... Hon kan inte bärga sig förrän hon får gå ut i stallet. Alltså, det är sån, hon längtar så efter att få träffa dessa hästar. En förväntan. Och det är så med förväntan hos barn. Det aktiverar föräldrarna. Det stimulerar föräldrarna. När man ser barnens, alltså man, som förälder tycker man det är väldigt, väldigt roligt när barnen förväntar sig något. Det finns inget värre än att de sitter bara liksom, allting är bara tråkigt. Nej, vill ingenting, önskar ingenting. Nej, bara tänkte en tonåring, halvtrött tonåring liksom, mössan på sned så här. Allt är bara jobbigt. Så helst bara sitta i telefon. Det stimulerar en liksom inte som förälder. Men den här förväntan hos barn aktiverar och stimulerar. Och så är det ju, om det nu är så med oss så är det ju naturligtvis så med Gud också. Han har redan gett allt. Det är färdigt, paketerat och klart. Vi har fått allting i Jesus Kristus. Men vi kan inte få ut något av det om vi inte förväntar oss någonting av det. Om vi kommer till Gud sån här, våran far i himlen, ack och ve och bedrövelse, och det är så jobbigt och det är så tungt, och ja, gode Gud, kom snart tillbaka så vi slipper det här eländet och får komma hem till himmelen. Underbart. Fantastiskt, vad längtar. Hade jag varit Gud så hade jag ju inte liksom blivit, åh vad kul det skulle vara att få välsigna den här människan lite grann. Utan då kommer man in i någon form av tröstfas, för man får ju försöka rädda det som räddas kan i den här situationen. Men när det kommer någon med förväntan, alltså Gud, jag vill ha av dig. Du har ju gett mig, jag vill ha av dig. Då stimulerar detta Gud. Han blir glad, han vill röra vid oss. Och så vi ska vara som barn. Det är därför Jesus säger att vi ska vara som barn. Vi kan bara ta det här med födelsedag till exempel. Alltså Ida och Filip, de vet exakt när de fyller. De vet när det närmar sig och de förbereder sig i veckor före för denna speciella dag. Och så när man blir lite äldre då som jag, då hamnar man i den här situationen att födelsedagen liksom, ja, just det, den händer någon gång där i juni. Så här nu i 7 juni, ja, jag fyller 8, så satt jag och Ida och såg på tv och så sa Ida: pappa, du fyller år imorgon. Nej, det gör jag ju inte, så. Jag var helt borta att jag skulle fylla år. Jo, det gör du. Du fyller år imorgon. Så tänkte jag, ja, det gör jag, ja. Liksom. Men förväntan var ju inte så där att wow, varför? Jo, för när man blir lite äldre då så har man ju, det är inte så mycket att önska sig kanske i materiella saker. För man har blivit väl signad med åren, man har det mesta. Liksom, så där, va? Men det där är fel. Vi ska förvänta oss att Gud vill röra vid oss. Vi ska ta och läsa Matteus 6 och 25. Där står det så här: därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte, de samlar inte in i lador och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med allt sitt bekymmer lägga en enda halvmeter till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte, de spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt detta andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Och den här bibeltexten, det kan bara bli en fin text. Alltså jag har ju läst den. Jag kan inte räkna hur många gånger jag har läst den. Den kan bli, ja, det var ju fint. Och så går man tillbaka till att bekymra sig för allt man nu bekymrar sig för. Eller så fastnar man för den här: var dag har nog av sin egen plåga. Det är det enda man kommer ihåg från hela denna underbara text. Jesus sa att det är plågsamt, för var dag har nog av sin egen plåga. Inte att han ska hjälpa oss med allt som vi behöver. Alltså, jag är världsmästare på att bekymra mig. Du slår mig aldrig. Jag är världsbäst på det. Men jag håller på att träna mig på ett annat sätt, att förtrösta på Herren. Så jag ska bli bäst på det i framtiden. Men jag är inte där än. Men vad handlar det om? Jo, när jag läser den här texten så kan jag läsa den, bara läsa den. Eller så kan jag förvänta mig att det här är ju mitt. I den situationen som jag befinner mig eller du befinner dig i. Därför säger jag, gör inga bekymmer för ett liv. Om man bara stannar där, vad ni ska äta eller dricka. Inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. Sår inte, skördar inte. Och ändå föder er himmelske fader. Är inte ni värda mycket mer. Alltså vi människor har en förmåga att oroa oss och bekymra oss. Alltså vi tror på Gud, vi tror på hela Guds ord. Om någon säger, är du kristen? Ja, det är jag. Tror du på hela Bibeln? Ja. Är du fanatiker? Ja, det är jag. Alltså där är inga konstigheter. Men när väl kommer till att verkligen tro på Guds ord så får vi ofta problem. Eller är det bara jag? Det är bara jag. Okej. Nej, vi sitter i samma båt. Alltså, vi får problem för att det är när nöden trycker på som det sätts på sin spets hur det är med våran tro istället. För Jesus säger längre ner här, om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, detta säger han till sina lärjungar, och nu, som vandrade med honom hela tiden, ska vi påminna oss om, och såg allt han gjorde. Skämmas. Vi är ju i alla fall en bit ifrån. Nej, skämt så. Men alltså, de såg hela tiden. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Och då säger Jesus, så lite tro ni har. Och då kan det också bli att vi, jag är så dålig, va? Jag är så dålig kristen, jag har ju ingen tro överhuvudtaget. Men vi har en förmåga att tolka det fel. Alltså, det ska ju vara en öppen. Okej, jag har lite tro. Det får vi ändra på. Det får vi ändra på. Hur då? Jo, att ta Jesus på orden. Att förvänta oss. Inte tjata på Gud för att övertyga honom och överbevisa honom att nu får du faktiskt agera och hålla vad du lovat. Han har redan gett allt. Det som hindrar oss från att få undren, det är våran otro, våran förmåga att inte förtrösta på att han är, att det han säger i sitt ord är sant. Här har vi att jobba med. Ja, men nu dömer du mig. Nej, jag bara sätter lampan på oss, vilken situation vi är i. Och för vi sitter i samma båt. Alltså, och jag tror i synnerhet i västvärlden så är vi impregnerade med att inte tro på Gud. Alltså, när vi ber om saker i Sverige så undermedvetet börjar vår hjärna jobba. Ja, hur löser jag detta om nu Gud inte svarar då? Om nu Gud inte helar mig här. När stänger sjukvårdsupplysningen? Har jag Alvedon hemma? Alltså, vi liksom... Om vi hade bott i Afrika eller något annat land, då hade vi inte haft något annat val än att kasta oss på Guds ord. Det var enda utvägen. Alltså, de gångerna jag har varit i Rumänien och bett för sjuka, så blir de, vad jag vet, alltid botade. Det finns säkert människor som inte har blivit det. Men det är alltid vittnesbörd om, jag hade den här åkomman och när du la händerna på det så försvann det. Varför? Är det för att jag har mer smörjelse i Rumänien än här? Nej. Det är en förväntan hos dem. En sista utväg. Det finns inget kvar för dem. De grabbar liksom det sista halmstrået. Hur? Hur ska jag få hjälp här? Om vi ska gå till det bibeltexten som Per läste förut, Johannes 11. För det var faktiskt en av de bibeltexterna jag hade tänkt inför den här predikan. 11 och... Nu var jag i apostlärningarna. Det var lite för långt. Men är det inte här det står också... Är det inte här kvinnan? Nej, det är, jag tänker fel. Ja, vi spränger. Jag tar det. Det finns också det här, det är synagogsföreståndarens dotter. Som synagogsföreståndaren kommer till Jesus och säger, kan du komma? Min dotter ligger för döden. Och på vägen dit så närmar sig kvinnan som har haft blodgång i väldigt många år. Och där står det, hon har lagt ut allt hon ägde på läkare och det hade bara blivit sämre med henne. Men om ni tänker dig, allt hon ägde, hus och hem, varenda nickel hade hon lagt för att bli frisk. Och så fick hon höra om den Jesus, ingenting hade hjälpt. Fick hon höra om den Jesus, att han botar de sjuka. Och hon visste det. Får jag bara ta i hans kläder så kommer jag bli frisk. Var det någon som hade sagt det till henne? Bara du tar i Jesu kläder ska du se så blir du frisk. Nej, det var bara hos henne. Hon bara visste att han är, med den kraften han bär, så förväntade hon sig, om jag bara får röra vid hans kläder så blir jag botad. Hade hon gått fram, ja vi får väl se vad som händer. Jag rör lite vid Jesu hörntoff, så får vi se om jag blir frisk. Nej, det blev jag visst inte. Det har varit en svensk reaktion. Ja, vi får väl prova lite. Jag känner lite på manteln. Nej, det var väl det jag trodde. Det hände ingenting. Hon hade en enda chans att bli frisk. Och det var Jesus. Hon visste det. Det här är enda utvägen. Och får jag bara, det räcker säkert att bara få röra vid hans mantel så blir jag frisk. Och när hon rörde vid hans mantel så kände Jesus mitt i denna enorma folkskara som pressade på och tryckte och hade sig och rörde vid honom att kraft lämnade honom och han vände sig om och säger, vem rörde vid mig? Men mästare, säger lärjungarna, ser du inte hur folket tränger på och du frågar vem som rörde vid dig? Vem rörde vid mig? Det gick ut kraft från mig. Det var någon som rörde vid honom i tro och förväntan. Det sista halmstrået, det fanns ingen annan utväg. Och Jesus är likadan idag. För dig och mig. Alltså förväntan, vi har hållit på den här församlingen sedan 1990 ute offentligt. Ni startade ju tidigare, men vi gick ut offentligt 1990. Och vi står kvar i en av de värsta platserna i Sverige där det aldrig har varit väckelse. Vi står här söndag från söndag, mirakulöst. Har vi överlevt allting? Här så. Ekonomi, det ska inte gå att driva en församling rent ekonomiskt. Men Gud har varit med. Precis som Gud är med Israel så är Gud med oss. Gud har planterat den här församlingen här för att den ska bära frukt. För att det ska bli någonting stort här. För att tusentals människor ska komma till tro och bli hela där. Men hur ska det bli det? Vi måste förvänta oss det. Vi måste vänta på det. Vi måste längta efter det. Vi måste sträcka oss efter det. Vi kan inte bara, vi har hållit på i så många år. För så kan man ju tänka, vi har hållit på i så många år och se, ingenting har hänt. Ingenting. Det är samma skara, vi till och med kanske lite mindre. Så kan man ju välja att se på det. Det har hänt hur mycket som helst. Den här församlingen är rotad med rötterna långt, långt ner. Den är bondfast, som vi säger här i Bohuslän, i backen i Bohuslän. Den är här för att förbli här. Gud har kallat den här församlingen till att vara ett ljus i det här mörkret. Och om vi förväntar oss att Guds löften, alla de profetierna som är uttalade över den här församlingen, om vi förväntar oss dem så kommer det att bära frukt. Men om vi inte förväntar oss det så kommer det inte att bära frukt. Om vi ger upp, om vi inte håller fast vid det, om vi inte strävar efter det, om vi inte ber ut det, så kommer ingenting att hända. Vi måste förvänta oss att Gud vill göra. Och det har inte att göra om vi har den tekniken eller om vi hittar på en det ena och det andra. Det handlar om att höra vad Gud säger. För Gud har lagt en smörjelse över den här församlingen. Han har lagt en ande. Sin ande är över den här församlingen. Det räcker. Vi behöver inte ha några tekniker eller rätt eller fel musik eller något, inget sånt. Vi vill bara höra från himlen vilka vägar vi ska gå. Men förvänta oss att det här ska bära frukt. Och hur mer då? Vi måste bjuda in våra kompisar, arbetskamrater. Vi måste förvänta oss på jobbet när man sitter i byschan eller i lunchrummet eller var man nu sitter. Kan jag få berätta för någon om Jesus eller bjuda in någon till söndagsgudstjänsten? Kan inte komma och lyssna på så? Alltså, för djävulen har lurat i oss. Nej, det är ingen som vill höra. Det har han lurat i oss. Det är ingen som vill höra. Säg för allt i världen ingenting. Bara sitt tyst här och säg ingenting. Bara vara en vanlig fin kristen. Nej, nej, nej. Det är dags att vi skakar av oss dammet. Och så förväntar vi oss att allt det Gud har lovat när det gäller den här församlingen, allt det Gud har lovat i ditt liv, att du förväntar dig att det ska bli. Det är inte för sent. Det är inte för sent förrän vi har gått hem till Herren. Då kan vi inte göra så mycket mer. Och då behöver vi inte göra så mycket mer heller. Men vi måste förvänta oss att Gud vill röra vid våra kroppar, vid allting som vi står i. Förvänta oss och tro på att det han har sagt i sitt ord är sant. Att de profetierna som är uttalade över till exempel vår församling, att det är sant. Vi ska förvänta oss detta. Vi ska ta ett bibelord till här. Matteus 6:25. Nej, det var ju det vi läste. Johannes 6:1. Johannes kapitel 6:1. Och nu, alltså det här, jag vet inte hur många gånger jag läst det här, men om vi verkligen tar tid och begrundar det här nu, så står det så här. Därefter får Jesus över Galileiska sjön, Tiberias sjö. Mycket folk följde honom därför att de såg de tecknen han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig ner med sina lärjungar. Påsken och judarnas högtid var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippus: var ska vi köpa bröd så att att dessa får något att äta? Det sa han för att pröva honom. Du själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: bröd för 200 denarer räcker inte för att de ska få ett stycke var. En annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus bror, sa till honom: här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar, men varför slår det till så många? Då säger Jesus: låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på det stället och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män, och då ska vi betänka att det var säkert lika mycket kvinnor och barn. Så det kanske var mellan 10 och 15000 pers här. 10 och 15000, det är 15 dingle. Det är hela Munkedals kommun drygt 10-15000 pers. Och Jesus säger: be dem sätta sig ner. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså fiskarna, så mycket som de ville ha. Inte nu sparar vi, du får 1 centimeter brödbit och 1 centimeter fiskbit, får vi se hur långt det räcker. Inte så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: samla ihop de stycken som har blivit över så att ingenting blir förstört. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de stycken som hade blivit över av de 5 kornbröden när de ätit. När folket såg vilket tecken han hade gjort, sa de: visste detta profeten som skulle komma till världen? Alltså, jag vet inte hur många 100 gånger man har läst det här brödundret och tycker varje gång att det är fantastiskt. Men det är ju helt omöjligt att detta ska gå. Och det står här, alltså är det ju sant, alltså av ingenting nästan, gjorde Gud så att 15 000, om vi säger den summan, blev mättade och det blev 12 korgar över. De blev mätta. Alltså, jaha, ni vill inte ha mer? Nej, men då samlar vi ihop. Om vi försöker våran svenska hjärna öppna på locket lite grann så att det får lite utrymme. Det är ju helt otroligt. Men det innebär ju att i den situationen som du eller jag är, vilken situation det är, om det nu är, nu känner jag ju alla här, men det kan ju finnas människor ibland i sammanhang som har fått en dödsdom över sig. Du har 2 veckor kvar att leva. Det kan vara människor som är på väg att gå i konkurs, personligt eller företagsmässigt. Det kan vara äktenskapet håller på att fullständigt krascha. Det kan vara vad som helst. av ingenting, eller av detta lilla då, som alla fattar med en gång, det här räcker inte. Man behöver inte vara intelligent ens för att förstå det. Det här räcker inte, det går inte. Så gjorde Jesus det omöjliga möjligt. Han som kallar på det som inte är till, som om det vore till. Det är den guden du och jag tjänar. När du och jag hamnar i de här situationerna, jag behöver så här mycket, men jag har bara detta. Det går inte. Då ska du och jag tänka på brödundret. För om Jesus, för han är densamma igår och idag för evigt. Om han gjorde detta med brödundret, så kan han göra det i vilken situation du och jag än hamnar i. Så kan han rädda den situationen och samla in 12 korgar efteråt. Ingenting är omöjligt, säger Jesus, för den som tror på mig. Och vi måste knäcka ryggen på den otrosande som håller på och tafsar på oss dag ut och dag in. Det är en otrosande kopplat med vårat kötts otro. Vi måste attackera den. Vi måste säga till den, nu räcker det. Nu har jag gått här och tvivlat i 46 år. Nej, det har jag inte. Men alltså, nu är det nog, va? Det här är vad som gäller. Och det spelar ingen roll vad jag möter. Jag kommer ändå stå på den här. Jag kommer ändå stå på de här löftena. För det är det som är sant. Och vad är det? Men tänk om inget händer då. Men tänk om något händer då. Tänk om det funkar. Tänk Petrus, som han aldrig hade gått ur båten. Alla tänker på, han sjönk ju. Ja, men han gick ju. Flera meter. Sen sjönk han för att han började bli rädd och tvivla och frukta. Och det är då du och jag sjunker också. Hur kommer vi hit? Ja, det är träning, är det. Alltså, vi måste umgås med Herren, lära känna honom. Och vi måste umgås med hans ord. Vi måste äta hans ord. Alltså, ta det till och så göra anspråk på det. Göra anspråk på det. Att det är det här som gäller. Djävulen och köttet pockar på. Ja, men det går ju inte. Nej, men nu är det så här att den här boken säger att det går. Och det förtröstar jag på. Då kommer vi att få se saker i våra liv hända. Och i den här församlingen hända. Vi ska förvänta oss det Jesus har lovat oss. Jag kan lova dig att under så länge vi lever så kommer vi att mötas av attacker. Det kommer vi göra. Det är det enda vi kan vara säkra på. Att det kommer att smälla både till höger och vänster. Men det är därför som Gud har gett oss Guds ord som andens svärd. Så att vi kan slå tillbaka och vinna seger. Vi ska vinna seger. Vi ska vinna seger i våra liv. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Ingen ska stå. Vad är det för ära till Gud om vi har trott på Gud och så kraschar alltihopa runt om oss? Jag är kristen. Det är väl ingen merit för Gud. Det förhärligar väl inte Guds namn. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Om det har hänt saker i mitt liv där det har kraschat, där det har gått illa, där det inte blev som jag trodde. Ingen fördömelse. Det har hänt mig, det har hänt alla troende. Ingen fördömelse överhuvudtaget över det. Men som ett litet barn ramlar när det är ute och går, så måste det ställa sig upp igen. Det ligger inte kvar där. Det är kört. En 4-åring eller 2 när man börjar gå 2 år. Nej, det gick inte. Så nu får jag ligga här resten av livet. Det funkar inte så. Det finns något i ett barn. Det ska bara upp. Det ska bara upp i ett litet barn. Det ska upp på högre höjder. Föräldrarna är livrädda för att det ska upp på stolar och bänkar och allt möjligt. Det är bara någonting i barnets väsen. Jag vill upp. Jag vill upp. Och detsamma ska vara i dig och mig som troende. Vi vill upp. Faller vi så reser vi oss igen. Faller vi igen så reser vi oss igen. Ja, men du anar inte hur illa det gick för mig. Nej. Och hur illa den gick och vad nu orsaken än var. Så är det inte slutdestinationen, utan det är bara början på något nytt. Och hur illa det än har gått i våra liv, för det kan det göra, hur mycket tro man än har haft och så vidare, och jag har inte svar på alla frågor, men det vi kan veta är att ingen som tror på honom ska stå där med skam. Och för den som älskar Gud samverkar allt det bästa. Och han kommer att leda dig och mig till seger på varje område i vårat liv till slut. Det är så. Men vi måste göra anspråk på det. Anspråk på det. Vi måste förvänta oss det. Vi måste ropa till Herren om att jag tror. Hjälp min otro. Inte ropa för att övertyga Gud. Men Gud svara då. Han har redan svarat för 2000 år sedan. Men vi måste ropa till Gud och säga: jag tror, men hjälp min otro. Förändra det i mig som är hindret för att det bryter igenom. Det Gud vill att du och jag ska inta nya områden. Gud vill att du och jag ska vinna nya segrar. Gud vill att vi ska vara friska och välsignade på alla livets områden. På alla livets områden. Kan ni tänka om det kunde bli så att den här församlingen var den första i Sverige. Den första i Sverige. Där det varje söndag rullas ut rullstolar, kryckor. Där de kör hit folk i ambulansen som är dödssjuka och går här. Ja, men det är omöjligt. Nej, det är inte omöjligt. Tänk om det kunde bli så att den här församlingen var den första i Sverige som får en sån besökelse av Guds ande så att alla som kommer in här blir botade. Att alla som kommer in här blir frälsta. Det är möjligt. Det finns inga hinder för Gud. Vår förväntan och vår tro är så viktig. Himlen är öppen över oss i och med Jesu död och uppståndelse. Det enda som sätter stopp är din och min förväntan och tro och hörsamhet på Herren. Men nu fick jag fördömelse här. Nej, du ska inte ha fördömelse. Vi ska bli upprymda. Vi ska bli upprymda över att allting är möjligt. Allting är möjligt. Men vi måste förvänta oss. Förvänta oss. Flytta ribban längre fram. Flytta ribban längre fram. Inte komma in i det här vardagliga, utan flytta ribban. Förvänta oss mer och mer. Ta stunder inför Herren. Studera hans ord. Alltså vad står det egentligen? Och låta det få sjunka in. Så ska vi få se stora saker hända. I Jesu namn. Himmelske Fader, jag prisar och jag lovar dig för ditt underbara ord. Jag tackar dig, Herre Jesus, för vad du gjorde på korset. Där du köpte oss fria. Från lagens förbannelse, ifrån fattigdom och sjukdom och andlig död. Du köpte oss fria, du betalade priset, Herre, fullständigt. För att vi skulle vara fria och friska. Du betalade priset fullständigt, Herre. Och du välsignade oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Med all den himmelska världens. Så i Jesu namn, Herre, vi bara prisar dig för att du har vunnit en evig seger över varenda ond ande som finns. Prisa dig, Herre Jesus. Och du har gett oss makt att binda och makt att lösa. Och Fader i himlen, vi vill bara ge våra liv till dig, Herre. Vi vill bara förvänta oss att allt det goda som du har gett oss, som står i ditt ord. Vi bara förväntar oss här att det är vårt. Och i Jesu Kristi namn, så tillsammans här nu ska vi göra någonting gemensamt här. I Jesu namn så tar vi varje tankefunder till fånga. Vi tar varje bålverk som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Vi tar det till fånga i Jesu namn och vi lägger det under Kristi lydnad. Vi binder varenda demon, varenda villfarelses tanke som för vi binda och plåga och förstöra. Vi bara binder er i Jesu namn och lägger er under Kristi lydnad. För vi är friköpta genom Jesu dyra blod. Och i Jesu namn så bara vi förlöser en helande kraft över hela den här församlingen. I Jesu, bara ta emot det där du sitter nu. Ta emot det. Vad du än behöver, ta emot det. För himlen är öppen här. Ta emot det i ditt hjärta. Förvänta dig att Gud vill röra vid just dig. I Jesu namn så bara vi förlöser det helande som du har gett oss för 2000 år sedan, Herre. Vi bara förlöser det i den här lokalen. Så ta emot det. Det är ditt i Jesu namn. Ta emot all den välsignelse du behöver. För om det är ekonomiskt, vad det än är. Förvänta dig och ta emot det. För himlen är öppen. I Jesu namn. Tack Jesus, tack Jesus. Halleluja, förvänta dig att han rör vid dig nu. I Jesu namn, prisa dig. Helige Ande. Förvänta dig Jesu namn, Jesus. Det är så här, mina vänner, att vi är i ett krig, ett andligt krig. Och vi har ingenting för att vara snäll mot djävulen. Vi har ingenting för att om vi bara ligger lite lågt så lämnar han oss nog i fred. Nej. Vår kallelse är att strida och kriga. Den goda kampen. Det finns felaktig andlig krigföring. Men när anden manar oss att binda ondskans andemakter och kasta ut onda andar, då måste vi göra det. För den onde har ett enda sak i sinnet, det är att stjäla, slakta och förgöra. Och i Sverige så blir man fullständigt idiotförklarad om man pratar om demoner och andemakter och sånt. Men då kan de få idiotförklara, för det är den som idiotförklarar som är en dåre. För det är en ytterst verklig verklighet, andevärlden. Så vi behöver vara hörsamma, höra, alltså Guds ande, det är där det går helt tillbaka, höra Guds ande. När Guds ande manar dig att binda ondskans andemakter, så gör det. Tveka inte. För vi har fått makt att binda och vi har fått makt att lösa. I Jesu namn. Amen.
Hej. Jag hade en dröm igår. När jag var i en kyrka. Då talade mot folk. Och sen kom två ormar i mitten och folk bara skrek och sprang och var rädda. Och sen gick jag till ormarna. Varför är ni rädda? Jesus är med oss. Och då kom jag till de här ormarna och med mig så och bara säga: Jesus, du har kraften. Och de ormarna släppte giften och det hände ingenting. Och sen sa jag till folk: vi är så fattiga i tron. Och jag tror det är till våra kyrka. Det är till oss. Vi är fattiga i tro. Det börjar med oss en och en, som du sa. Vi måste vakna. Vi måste ta ansvar för det vi har. Jag har varit här i kyrkan hur många år, Per? Gud har börjat jobba med mig om omsorg. Jag har sett Ranghet sitta där mycket. Men jag har aldrig ber för henne som jag ber nu. Vi är en familj, vi får inte glömma det. Gud vill att vi tar hand om varandra. Ber för varandra när vi träffas. Vi är Guds barn. Vi är kalla för det. Vi kan möta folk. Jag kanske känner dig som mamma till Glenn, Maria. Och dig känner jag inte så mycket tyvärr. Men det kommer bli. Gud vill att vi kommer närmare varandra. Att vi ringer varandra. Prata med varandra om Gud. Om våra omsorg. Om våra glädje. Om allt. Vi ska bli en familj. Guds ord säger. Vi ska gå i samma anden. Vi ska gå i samma plan som Gud har för den här kyrkan. Och det måste vi ha allihopa. Det är inte bara Per. Det är inte bara du, Glenn. Det är inte bara du, Martin. Eller inte bara lovsånggruppen. Det är allihopa. Och vi måste börja nu. Jag har börjat med det. Jag är övertygad. När den här killen kom. Bengt. Då är jag helt övertygad. Mer än 100%. Jesus talade till mig direkt och rakt. Och det är det här. Vi måste ta i detta. Som Glenn sa nu. Vi måste börja säga till våra vänner. Det är vårt ansvar. Vi kan inte mäta folk sjuka. Igår på midsommarafton var jag. Och jag har be för två personer. Jag frågar bara. Får jag be för dig? För att det är så Gud vill. Gud vill inte du ska skämmas för att du är kristen. Gud vill inte du ska vänta. Imorgon kanske jag ringer. Eller imorgon kanske jag pratar med henne när hon är ensam. Ta det på en gång. Det är ditt ansvar, mitt ansvar. Vi måste. Jesus är med oss, heligande med oss. Det som Ben sa, han är enorm. Han talar genuin. Då när den här stannar hos mig. Han talar genuin. Och sen sökte jag den orden. Vad är genuin? Kan du beskriva det, Glenn? Det är äkta. Riktig. Och det är Gud som ska börja tala oss här i kyrkan. På en genuin sätt. Så vi kan gå och tala för andra på en genuin sätt. Genom helige ande. Det måste hända. Jag söker den övernaturliga. Jag vill inte ha det vanliga. Det är jag helt övertygad. Att den Gud som är med mig är den Gud som var med Mose. Med alla de här lärjungar. Det är den samma Gud. Och den följer jag. Och den kommer jag vittna. Jag kommer att se stora saker hända. I min familj. Bland folk där han ska ta mig. Eller här i kyrkan där han vill. Men vi måste vakna. Hela kyrkan. Det är inte bara Glenn, Ben, Per. Vi kvinnor också är kalla för någonting. Ni killar, ni barn. Om vi inte har en söndagsskola då sitter vi här. Och lyssnar på Guds ord. Gud har någonting till oss även om vi är barn eller gamla. Spelar ingen roll vilken ålder. Om vi är en liten kyrka och vi kan inte ha en söndagsskola, då kan barnen komma hit och höra. Mina man kommer inte, men jag vet att Jesus gör någonting där. Där de är. Det vet jag. Så jag vet de här urmarna var någonting. Jag delade inte innan, men det är som vanligt. Gud talar efter genom din predika. Så det är till vår kyrka. Vi ska inte vara mer fattiga. Ber och att bli rik miljonär i Guds ande. Mer än det. Det blir man bara man vill. Det här är vittnesbörd. Att ingen kommer fram, det är fattigdom. Vi är fattiga i vittnesbörd i den här kyrkan. Det ska vi skämmas. Det finns alltid någon tacksamhet, glädje. Jag tackar för att jag är glad i den här veckan. Även om det var jobbig vecka, jag är tacksam. Mina barn, all uppfostran är tuff. På något sätt jobbar Gud med oss. Men jag är tacksam att jag är där jag är nu.
Tack så mycket. Gud vill någonting med den här församlingen. Nu tar vi en lovsång och så... Ja. Ja. Det gör vi. Och så dricker vi kaffe sen.